Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Vi ska idag ha som predikotext en lite förlängd episteltext. Den var ju från första Timoteusbrevets andra kapitel, verserna 4-6, men vi ska läsa ända från början av kapitlet, där vi har också en viktig undervisning. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är rätt och gott inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Idag har vi fastlagssöndag. Det är den sista söndagen före den egentliga fastetiden. Den börjar på onsdag, på askonsdag. Och fastlagssöndagen är första söndagen i en 3 dagar lång tid som kallas fastlagen. Och den firas ju på en del ställen i vår värld väldigt pampigt med karnevaler. Ordet fastlag så lär komma från ett lågtyskt ord som lyder fastelavend. Kunde säga sig fasteafton. Vi har alltså en 3 dagar lång afton före fastetiden. Om vi då tänker på vår julafton och nyårsafton och midsommarafton så är det ju sista dagen före högtiden. Nu är det en 3 dagar lång afton förberedelsetid. Det finska ordet laskiainen lär också komma från det att man liksom man sänker sig ner, man kommer neråt mot fastetiden. Vi ställer oss nu in på att följa Jesus på hans lidandes väg. Och temat idag är Guds kärleks offerväg. Texten ger oss anledning att ta upp 3 aspekter på den här lidandes vägen. Den första är förbönen för land och folk, så att överheten skulle ha insikt att vaka över landets trygghet och att alla ska få möjlighet att utöva sin tro och leva i lugn. Det andra, vår frälsares person, Gud och människa, som är förutsättningen för att vi och alla människor ska bli frälsta genom att han gav sig själv till lösen för alla. Och det tredje är att Guds vilja är att alla ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Vi börjar då med vårt förhållande till överheten. Låt oss först tänka på den situation som rådde när Paulus skrev det här brevet till Timoteus, första Timoteusbrevet. Det var i mitten av 60-talet. Kejsare då var Nero, en grym kejsare. Paulus hade själv råkat ut för många förföljelser och trakasserier som nära på hade kostat honom livet. Och det berodde åtminstone delvis på överhetens handlande. Nero var fientlig mot de kristna. Det sägs att han hade tänt på Rom men skyllde på de kristna. Det var de kristna som hade ställt till den stora brand som förstörde Rom år 64. Alltså bara just innan Paulus skrev det här brevet. Därför inledde han grymma förföljelser mot de kristna. Det var alltså en sån överhet som Paulus uppmanade att be till, be för. Inte till, utan be för. Det var långt från den demokratiska ordning vi har idag. Ändå var det en överhet som var insatt av Gud. I Romarbrevets 13 kapitel utvecklar Paulus mera hur kristna ska förhålla sig. Vi ska vara underdåniga varje överhet som vi har över oss. Detsamma skriver också Petrus. Vi tänker kanske så att vi ska underordna oss överheten när den är rättvis och gynnar oss. Men om den begår orättvisor och stiftar onda lagar ska vi bekämpa den och vägra lyda. Men det är faktiskt inte Bibelns uppdrag till oss. Vi ska be för att överheten ska stifta rättfärdiga lagar. Men vi ska vara lydiga medborgare också fastän vi drabbas av bestämmelser som vi anser vara orättfärdiga. Och vi ska förstås delta med vår röst i alla demokratiska val. För det är en förmån, en rättighet som Gud har gett åt oss. Det har alltid varit en självklar plikt för troende kristna att delta i val för att försöka få en så god och rättvis överhet som möjligt. Riksdag och president och numera också vår representation i EU. De mest laglydiga och trogna medborgarna har av tradition funnits i de delar av landet där man har värdesatt Guds ord högst. Vi har också lagliga rättigheter att föra fram klagomål och kritik mot överheten när den handlar mot Guds vilja. Tyvärr sker det allt för ofta idag att vi får lagar och förordningar som inte stämmer med Bibeln. Landet byggs inte med Guds ord som grund så som det var förr. Men där ska vi också komma ihåg att flitigt be att Guds ord ska återupprättas i sin kraft. Att vår överhet ska omvända sig. Och framförallt lyssna till Guds ord som ledstjärna i sin gärning. Sen till det andra. Vår frälsare, Gud och människa. Vi har några viktiga ord i vår text. Detta är rätt och gott inför Gud, vår frälsare. Gud är vår frälsare. Vår frälsare är Gud. Jesus Kristus är sann Gud. Det här är en lära som en del medborgare i vårt kristna land inte kan begripa. För att inte tala om att det är en stötesten för andra religioner. Särskilt islam. Förr då man undervisade noggrant i katechesen var den här sanningen starkt inpräglad i medvetandet. Man höll Jesu namn heligt. Idag är det en lära som man har glömt eller gärna tonat ner. Men det är en viktig sanning som vi aldrig får kompromissa med. Och som vi behöver pränta in så att den är fullkomligt klar. Vi ska också se på några andra ställen i Bibeln där Jesus sägs vara Gud. Och då börjar vi i Titusbrevet, först 2:10. Där förmanas slavarna att alltid visa sann trohet så att det i allt är en heder för Guds, vår frälsares, lära. Och sen, några verser framåt, talar Paulus om väntan på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Vår store Gud och frälsare, Jesus Kristus. I det tredje kapitlet läser vi om hur Gud frälste oss. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Gud frälste oss. Jesus är vår frälsare. Gud är vår frälsare. Vår frälsare är Jesus Kristus, vår store Gud. Allt det här liksom är ett starkt uttryck för Jesus som sann Gud. Petrus lär precis likadant när han i inledningen till sitt andra brev skriver: till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi. Och vi kan ändå gå till Johannes. I första Johannesbrevet 5, vers 20 står det: vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Då kanske någon tänker, det finns sådana idag som säger att ja, men vad apostlarna lärde är inte det som Jesus lärde. Vad säger då Jesus själv om det här? Är det så att den här läran om Jesus som sann Gud har uppstått i den kristna kyrkan först några årtionden efter Jesus? Det är så man menar på en del håll. Men då är man sent ute. Vi kan lyssna på eller tänka på vad änglarna sjöng på julnatten. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och före det hade ängel Gabriel uppenbarat för Maria vem hon skulle föda i Lukas 1. Du ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Nu ska vi veta att när de fromma judarna läste, hörde om Messias, så stod det helt klart för dem att det var Gud själv som skulle komma till dem. Så här hade Hesekiel sagt ungefär 600 år innan Jesus föddes. Hesekiel 34. För så säger Herren Gud, jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Det här hänvisade Jesus till när han, som det berättas i Johannes 10, undervisade om sig själv som den gode herden. Då sa han, jag ska själv ta mig an mina får. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Gud själv kom till sitt folk för att bli en herde för dem. Och inte bara för judarna utan också för de andra fåren som inte hörde till den follan. Och just i Johannes 10 understryker Jesus med klara ord. Jag och fadern är ett. Jesus undervisade också många andra gånger att han är Gud. Han tillämpade det heliga Guds namnet jag är på sig själv. Det är denna Gud och frälsare som idag kommer till oss för att frälsa oss från våra synder och ge oss det eviga livet. Denne Gud och frälsare kom som människa till oss. Han blev en av oss. Det måste han bli för att kunna befria oss från den skuld vi bär på sedan födelsen och som skulle ge oss ett dödsstraff. Gud gjorde inga trolleritrick som bara så där kunde befria oss från vår synd. Han sände sin son som måste bli människa, födas av en kvinna, precis som vi alla andra har blivit födda. Och han utsattes för allt vad en människa kan bli utsatt för, lika svag som vi, lika frestad som vi, lika drabbad av lidande, mer än någon människa. Men det var en sak som skilde honom. Han levde utan synd. Han blev frestad i allt, men utan synd. Därför kunde han bli vår medlare. Så som överste prästen var medlare mellan människorna och Gud under gamla förbundets tid. Det heter att Jesus gav sitt liv till lösen för alla. Det är ett ord som påminner om tredje årgångens evangelietext i Markus 10. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Här har vi en annan av de benämningar som Jesus ofta använde om sig själv, människosonen. Just det här namnet, människosonen, utsäger att han är sann människa. Han är född av kvinna, son av en kvinna. Denne sanna människa som tillika är sann Gud gav sitt liv i vårt ställe. Han betalade vår lösen. Ordet lösen för tankarna till kidnappning eller ett gisslandrama där kidnapparna begär lösen för att gisslan ska släppas. Just så är det. Djävulen har hållit oss fångna. Han hänvisar till att han har all rätt att göra det. Eftersom vi har syndat och inte är förtjänta av att vara Guds barn. Han hänvisar till Guds egen lag som pekar på vår synd. Ja, vi har gjort oss skyldiga till döden. Och han inpräntar mycket noggrant att ingen enda av oss kan köpa sig lös själv. Eftersom ingen enda lever helt prickfritt. Han har rätt. Det är bara en som kan köpa oss fria. Han träder in som medlare. För han är både Gud och människa. Bara Gud kan genom att ge sitt liv och utgjuta sitt blod, som är livet självt, köpa oss fria från djävulen. Bara en människa som lever rent kan ta straffet för synden på andras vägnar. Och det gjorde han. Det är Guds kärleks offerväg. Och så det tredje. Guds allmänna nådevilja. I vår text ser vi drivkraften i Guds handlande för oss. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det här är en oeftergivlig sanning. Många har försökt förstå på ett logiskt sätt varför bara en del människor tar emot evangeliet. En del människor går förlorade, så säger Jesus själv. Man har menat att Gud har valt ut en del människor för frälsning, medan han inte bryr sig om andra. Men det här motsägs effektivt av det här bibelstället. Gud vill allas väl. Han vill att alla ska bli frälsta. Han vill ha oss alla till himlen. Vi ska inte blanda samman det här med tanken att alla en gång ska bli frälsta. Vi vet av många tydliga ställen, inte minst av Jesus egna ord, att det är många som går förlorade, trots att Gud vill deras frälsning. Nu kommer ordet om Guds kärleks offerväg till oss. Hebreerbrevet säger att den helige ande förmanar. Hebreerbrevet 3:7. Idag om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Vi ska inte skylla på Gud om vi vänder ryggen till honom. Vi ska inte angripa Gud med att han inte vill vår frälsning. Om vi inte vill lyssna är det vårt eget syndafördärv som hindrar oss. Att gå förlorade är det mest onödiga som finns. För Gud har gjort allt. Han vill att du och jag ska vara med i den skara som ska stå på den yttersta dagen inför honom. Och han ska kalla oss till sig. Kom till mig ni välsignade. Han vill inte att någon enda av oss ska förvisas till den plats som är tillrädd åt djävulen och hans änglar. Jesus kom till oss för att Gud älskade oss och ville att vi skulle bli frälsta. Jesus levde rent utan synd, men han led dödsstraffet i vårt ställe. Han gav sitt liv frivilligt. Därmed betalade han ett pris som täcker alla krav. Hans blod har ett oändligt värde. Nu köptes hela gisslan fri, alla världens människor. Ingen enda ska behöva lida döden i evighet för sina synder. För dem har Jesus straffats för. Paulus skriver i 2 Korintierbrevet 5. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. När tiden var inne frambars det här budskapet av Jesu apostlar, av hans lärjungar som spreds ut i landet genom förföljelser och så kom till olika platser och berättade om frälsningen. Så kom evangeliet också till oss här i Norden. Till oss som har hört det underbara budskapet om det som Jesus har gjort på lidandets, på kärlekens offerväg. Det kom till oss personligen då vi blev döpta. För då kläddes vi frukten av det som Jesus utverkade på sin kärleksofferväg. Nämligen Jesu rättfärdighet. Och nu har du i uppdrag att föra det vidare till alla dem som djävulen försöker snärja för att föra dem till helvetet. Gå också du ut med budskapet till din familj, dina vänner och grannar. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Hör du som har öron att höra med så länge det är tid. Tiden blir allt mera ond och vi vet inte hur länge vi får bära ut vittnesbördet. Men idag ljuder nådens ord. Kom med och följ Jesus nu under fastetiden på hans offerväg mot lidandet. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.